Du lyssnar på Agrikampodden, en podcast om förebyggande djurhälsa i gårdsmiljö.
Välkomna till Agrikampodden, en podcast där vi pratar om förebyggande djurhälsa i gårdsnivå med digitala lösningar. Med mig här idag har jag Amanda Segervall, en kollega till mig. Berätta, vad har du för roll på Agrikamp?
Ja, min roll är ju numera Director of Sales. Så jag jobbar med försäljning och säljteamet här på Agrikamp. Ja.
Precis, precis. Mm. Hur länge har du varit på Agrikamp?
Ungefär ett år. Jag hade min kvalificerade agronompraktik här förra april. Sen har jag skrivit mitt exjobb här då jag pluggade på SLU till husdjursagronom. Och sen i april har jag varit här på heltid.
Kanon. Mm. Då har du koll på läget här på kontoret.
Ja, exakt. Ja. Vart här skapligt länge i alla fall.
Ja, det blir så. Det är en ung organisation som växer och det händer grejer hela tiden.
Ja, verkligen.
Ja, ja men kul. Du var lite inne där snabbt på din bakgrund. Mm. Husdjursagronom.
Mm, exakt. Ja, och jag är från Norrköping och har gått, om man tänker längre tillbaka också, så har jag pluggat på Himmelstalunds gymnasiet, så naturbruk. Läste djurvård och naturvetenskap. Och sen så efter det så blev det husdjursagronom på SLU. Och som jag nämnde då så skrev jag mitt exjobb om ketos i samarbete med Agrikamp då. Så ja, där har jag grottat ner mig kan man säga.
Du är med andra ord hyfsat sakkunnig i just det ämnet.
Ja, kan man väl säga.
Det var en väldigt artig underdrift.
Ja, precis. Ja.
Men med tanke på den bakgrunden då, vad skulle du säga är en bra förebyggande åtgärd på en mjölkgård?
Mm, om man ser det från ett ketosperspektiv så är det väl till att börja med i Sverige så att börja mäta ketoser. För i dagsläget är det ju någonting som de flesta inte gör på gårdarna i Sverige. Och det är ju både att man kan provta med mjölk eller blod eller urin. Så egentligen bara för att få koll på läget först. För ja, man måste ju veta hur det ser ut på gården för att kunna göra någonting åt det. Och både då agera direkt men också förebyggande som sagt. Att liksom, ja, vad kan man göra för att ketoserna ska minska?
Vi måste nästan backa ett halvt steg här. För det här med ketos det är ju väldigt intressant. Men vad är ketos?
Ja, den vetenskapliga definitionen av ketos är en förhöjd koncentration av ketonkroppar i blodet eller i kroppen. Och det säger ju kanske inte jättemycket. Men det handlar om att det bildas ketoner i kroppen hos korna då, som vi pratar om nu. Och det gör det när de är i negativ energibalans. Och de hamnar i negativ energibalans när de inte får i sig tillräckligt mycket att äta kan man säga. Tillräckligt mycket energi från fodret.
Är det därför man får upp mycket såna här bantningskurer och ja. Så vidare när man söker på ketos?
Exakt, det är ju för att ketoner bildas ju när man bryter ner fett. Så det är ju exakt därför. Så man kan ju säga att ketonerna bildas när man bryter ner fett under en längre period. Liksom, när de inte får i sig till mycket energi. Så det, man kan koppla det till bantning.
Okej, så då om man äter, alltså, om man ska tänka som en människa då. Om man äter färre kalorier är det man pratar då för människa.
Ja, precis.
Än vad man gör av med så bryter då kroppen ner fett och gör till energi.
Mm, exakt.
Det är samma sak. Men om man är ko.
Mm. Ja, då blir det egentligen, här bantar de ju inte medvetet utan det är ju att deras energi behov av energi ökar så kraftigt. Speciellt efter kalvning då. I och med att de börjar mjölka så mycket. Eller producera så mycket mjölk. Och det är en drastisk förändring i deras energibehov. Från att vara sig inlagda till att kalva och sen börja mjölka. Och det är väl där den största risken är att de hamnar i ketos också. I och med att det blir en sån omställning.
Så vanligast FNK hamnar i ketos det är i början då på laktationen?
Ja, eller det skulle man kunna säga.
Efter kalvning då? Ja. Anledningen är för att de har fått göra en rivstart med att producera mjölk.
Ja, exakt. Så det är därför det blir så viktigt att tänka på sinko-utfodringen och sen utfodringen direkt efter kalvning också då. Att de kan äta liksom så mycket energi de behöver och ja, de ska ju ha den möjligheten helt enkelt.
Vad får det här för följder då? Förutom att man kanske får en smal ko.
Ja, exakt. Det kan ju påverka mjölkproduktionen främst. Eller det är väl där man ser det först. De kommer inte igång att mjölka som de ska efter kallning. Eller som de är, vad ska man säga, som avelsvärdet har sagt att de kan mjölka. De halkar lite efter, de orkar inte komma igång. Och det deras kropp gör då är ju att minska på mjölkproduktionen för att de inte får i sig tillräckligt mycket energi. De ska ju orka vara bara en ko också. Liksom, så då är det mjölkproduktionen som halkar efter först. Men det kan också påverka reproduktionen. Alltså att det kan ta längre tid innan de visar brunst. Kallningsintervallet kan bli förlängt alltså. Visar svagare brunster också. De blir liksom nedsatta kan man säga. Så det är viktigt att ha koll på det här. Det kan ge många fördelar att om man har koll på det. För det är ju kor som behöver hjälp. Liksom.
Mm. Så har man inte så mycket ketoser så får man en högre avkastning?
Ja, i många fall kan det vara så.
I många fall kan det vara så.
Mm.
Och även lite bättre...
Fertilitet,
tack. Mm. Det var faktiskt precis det ordet jag letar efter.
Ja,
ja men det låter ju faktiskt som att det är saker man gärna vill ha.
Mm.
När man sysslar med mjölkproduktion, inte minst.
Ja, precis.
Finns det några andra såna här följder eller problem som är kopplat till ketos?
Man kan ju, om vi pratar om det här med mjölkproduktionen och när det är störst risk, så kan man också prata om topplaktation, alltså när de toppar i sin laktation. Och där om de hamnar lite efter i energiintaget så kan de ju också komma ur topplaktation tidigare än tänkt. Så där finns ju också, en del vill mäta sina ketoser redan, eller även då. För att hålla koll på så att korna ska orka hålla topplaktationen också. Det är någonting man har hört att lantbrukare tänker att den här kon kommer producera massor nu men sen så dippar hon när hon kommit upp i topplaktation då, för att hon inte orkar.
Mm. Så det är egentligen då att man, om man ska prata i hårda termer, så att man egentligen säkrar upp sin produktion.
Mm, ja men absolut, det blir ju som, man kan ju också använda liksom det här att mäta ketoser som ett funkar, dels foderstaten, både sinkor och även för mjölkkorna. Och sen även så är det ju så här beläggningsgrad och sånt som kan påverka såklart. Men det blir ju som att mäta blir ju ett sätt att veta hur det ser ut och kan man mäta när man vill under laktationen så kan man också hitta olika samband och se vad det beror på.
Kan man se med blotta ögat, med koögat, att en ko har ketos?
Ja, både ja och nej. Det finns ju både klinisk och subklinisk ketos. Så den kliniska är ju sånt som, ja men definitionen av klinisk är att man kan se den med blotta ögat. Så den kan man ju se och det är ju den här acetonemi som man pratar om, att kon luktar aceton i munnen, och då kan man ju säga att aceton är ju en keton, så det är
aha,
därför.
Ja. Där lärde jag mig faktiskt något nytt.
Ja, precis. Ja, men det är bra. Och Så det är ju den man kan se och att kon magrar av liksom och så. Men det finns ju den här subkliniska också som man inte kan se, och det är ju ja, subklinisk. Men den påverkar ju fortfarande korna och den finns ju där. Så det finns ju fortfarande något att hämta. För som sagt, jag skrev mitt exjobb om det här och läste en del artiklar kan man säga. Och även på de subkliniska fallen så kan man se att den minskade mjölkproduktionen, den är ju där. Och det är ju den som kostar mest pengar också för just de subkliniska.
Du var inne på kostnader där.
Mm.
För det här låter ju som en ganska typiskt... jag är ju hyfsat ny på att sitta och räkna på kostnader och så vidare just på en mjölkgård.
Mm.
Och det jag har reflekterat över väldigt mycket, det är att det är väldigt mycket dolda kostnader.
Mm.
Och jag misstänker att det är samma... Mm. Runt ketos, eller hur ser liksom kostnadsbiten ut?
Mm. Ja, det var ju också en del jag skrev om i mitt exjobb, och det är ju exakt som du säger, som det med egentligen när man räknar på kostnader inom lantbruket generellt, att det är ju mycket som beror på olika saker och det skiljer sig. Men jag lyckades faktiskt hitta en studie från Holland som ändå gjorde ett gediget arbete genom att liksom försöka ta hänsyn till det mesta som det påverkar, alltså både mjölkproduktion, behandling, även utslagningsstrategi och hela den biten. Och då visade den att den genomsnittliga kostnaden för en klinisk ketos ligger runt 7000 kronor. Och den genomsnittliga kostnaden för subklinisk ketos är runt 1500 kronor. Och för den kliniska så är den största delen av den kostnaden veterinärbesöket för att behandla den här, ja men acetonemin kan man väl nästan säga. Och den subkliniska är ju mer den förlorade mjölkproduktionen som man, ja, som man går miste om då. Så ja, det, och sen får man ju ta det då till, man ser ju inte de subkliniska så hur mycket kostar det här då. Och då får man ju kolla på andra studier som har räknat ut på, eller försökt kolla på hur vanligt det är med subklinisk ketos. Och där har man ju hittat studier som visar att den subkliniska ketosen kan vara upp till 40% av alla årskor då, alla kor som kalvar på ett år. Och det stämmer ganska bra med dem. För i mitt exjobb då så fick jag även kolla på 5 gårdar som använde vårat ketoskoll och mäter. Och där såg vi ju att det var, ja men en gård hade ju upp till 60% ketos. Och 2 gårdar hade mellan 25-27% och 2 andra hade mellan 15-17%.
Men alltså 1500 kronor på en subklinisk och 7000 på en klinisk, det blir mycket pengar på även... Alltså det behöver inte vara en så här gigantisk besättning för att det ska bli
stora
pengar.
Nej, exakt. Det är ju, och grejen är väl också att många inte vet vart de ligger idag. Så det är också svårt att veta vad man skulle kunna tjäna in på det. För man vet inte vad man har. För det gäller ju att man provtar systematiskt egentligen för att få en siffra som stämmer liksom.
Hur går man tillväga? Tar man prov i robot eller är det provmjölkning, eller hur funkar det?
Ja.
Vad finns det för olika? Liksom, vi har ju vår ketoskoll såklart som vi ska komma in på. Men jag tänker bara om man ska jämföra det med, för jag misstänker, eller jag vet att det finns andra sätt att mäta.
Precis. Dels så finns det ju den här provmjölkningen då, som många kör med. Det är ju bra och det kan ge en indikation på hur besättningen ser ut. Men grejen är där att man provtar mellan dag 5 och 35 och sen blir det ju bara den dagen som provmjölkningen sker. Så grejen är ju att det finns en stor risk att man kanske missar en del kor som egentligen skulle behövt hjälp tidigare eller sådär. Och sen så, ja, det blir ju både det här förebyggande, att man vet inte vilka kor det var heller. Och man kan inte ge någon direkt behandling då, för man får ju inte heller svaret direkt. Så man kan ju se att har man problem där, ja då finns det troligen mer problem. Men det finns ju också en stor risk då att man missar ganska många. Och pratar vi robotar så finns det ju till exempel, så vet jag ju att det finns en del robotar som varnar. Och då pratar jag om Lely, och då är det väl oftast att man provtar, eller den mäter ju då skillnaden mellan fett och protein i mjölk. Och det är ju också en indikator på ketos, fast också en osäkrare indikator.
För där får man snarare en misstanke än ett resultat.
Exakt. Så den skulle man ju egentligen vilja följa upp med vad det, om det var ketos eller inte. För det kan jag säga då, i provmjölkningen så är det ju BHB man mäter som är en keton. Och den mäts ju då i mjölk på provmjölkningen då, eftersom det, man skickar i mjölken. Så sen, ja det funkar ju att kolla dem. Och sen så kan man ju mäta liksom med sticker i mjölk också, systematiskt. Det kan ju, ja, har man sticker så kan man provta. Men det gäller ju att ha en strategi där också för att det ska kunna säga så mycket som möjligt. Eller för att man ska kunna göra någonting med provsvaren.
Ja, ja, det är ju så att samla data är inte så svårt.
Nej.
Det är ju att tolka den som brukar vara knepet.
Exakt.
Men berätta, vad är ketoskoll?
Ja, det är ju, jag brukar kalla det som ett koncept som vi erbjuder egentligen på Agricam. Där man mäter ketos regelbundet, egentligen i alla fall till att börja med. Både i mjölk och i blod om man vill. Det är ju det här med att man kan provta i mjölk, men det är inte lika säkert som att provta i blod. Så vi brukar säga att man kan börja att provta i mjölk, men får man ett osäkert värde så kan man provta i blod. Men vi har kunder som bara provtar med mjölk, eller båda och, eller bara blod också. Så vi är flexibla där med, vissa vill ju ha det här säkraste värdet direkt, och då kan man få göra det.
Det låter ju utmärkt. Jag kan tänka mig att det blir lite olika från gård till gård också, lite beroende på hur rutiner och personal och så vidare ser ut.
Exakt. Så där får man ju försöka hitta den bästa vägen liksom. Och där hjälps ju vi åt. Vi har ju vårt utbildningsteam också som hjälper till med att hitta. Det handlar ju om det här med, som sagt, det bästa är att ha rutinmässigt så att man hittar alla. Och då där kan man också diskutera vilken är den bästa rutinen på den här gården. Liksom. Och hur gör vi det här smidigast?
Men säg då att vi har provtagit och så har vi har hittat en ko här, nummer 1445.
Mm.
Hon har visat att hon har ketos. Vad gör vi då?
Ja, om man använder ketoskoll då. Då skriver man in det i appen och så får man ett direkt åtgärdsförslag. Och om det är tid till laktationen då, vilket det troligtvis är, så ger man Bovikalk och glycerol.
Och det är då glycerol, det är då energi?
Ja, exakt. Mm. Och vi brukar ju rekommendera glycerol just där som det är ren glycerol. Det finns ju andra energipreparat som man också kan ge, men då får man tänka på att den mängden som är utskriven oftast är för förebyggande bruk, och här blir det som en behandling, så det måste man ha koll på liksom.
Man ska inte blanda äpplen och päron där
alltså. Nej, exakt.
Nej. Ja, men det låter klokt.
Mm.
Men då får alltså kone sig dels kalk, för det brukar man väl ge ofta ändå i anslutning till kalning, men då även en rejäl skjuts energi. Räcker det här då för att hon ska komma upp i bra laktation och må bra igen, eller hur?
Ja, man brukar.
Behöver man behandla fler gånger?
Ja, det beror ju på då. Ibland så kan det funka med en gång, men vi brukar också då rekommendera att man tar ett uppföljningsprov efter den här behandlingen för att se att det har hjälpt. Har det inte hjälpt, då kan man köra en gång till. Och om det av någon anledning inte skulle funka då pratar ju vi med, eller då pratar man med våran veterinär eller sin egen veterinär och säger vad gör vi nu? För då kan det vara något annat som är underliggande. Men oftast så räcker det liksom med en behandling och sen sömn på benen igen och mjölkar som hon ska.
Ja, men då förstår jag. Jag måste fråga lite också. Jag vet inte om det är hönan och ägget problematik, men för jag har hört mycket om att det finns starka korrelationer mellan alltså ketos och mycket andra följdsjukdomar. Hur ser det ut?
Det är ju lite hönan och ägget som du säger. Det finns studier som säger att om man hittar ketos så är det större risk att kon hamnar i eller får löpmagsförskjutning till exempel eller andra sjukdomar också. Kvarbliven efterbörd. Och vissa av de här, det beror ju på hur studien är upplagd då. Men det kan ju vara att slutar kon äta för att hon har löpmagsförskjutning, ja, då hamnar hon ju i ketos också. Det handlar ju om det här med energi. Så det är ju också viktigt att hålla koll på. Men det finns ju den här tidiga efter de har kalvat, då är det oftast någonting man kan jobba på där. De här andra kanske uppkommer senare i laktationen. Har man problem med klövar till exempel, då kan man också se ketos senare i laktationen för att de vill inte gå och äta till exempel. Eller de ligger ner för mycket och äter för lite helt enkelt. För lite ättid. Då kan det vara men då blir det ju att ketosen blir mer en indikation på att hon har problem med något annat. Det behöver ju inte heller vara fel. Det kan vara bra att få en indikation på det. Men det är skillnad på ketos och ketos om man säger så.
Ja, jag förstår. Det är nästan lite likt där som när vi pratade nyss om det här med dolda kostnader. Att det är många osynliga parametrar ofta. Men som du säger, det tycker jag var en bra sak att poängtera. Att, även om det är kanske ketosen man plockar upp det på, så är det ganska bra att märka det i tid. Och är det ett problem så kan jag väl tänka mig att det är väl då ytterligare bra för kon att ha energi att ta sig igenom de andra bekymrarna. Jag måste fråga också, nu har vi pratat där om vi har hittat de här korna med ketos, så vi har behandlat dem och förhoppningsvis har de svarat bra på behandlingen som de bör göra. Och kommit upp och mjölkar jättefint och så vidare. Men det är ju bara halva sanningen egentligen. För vi pratar ju mycket förebyggande.
Exakt.
Hur ser den sidan ut i just det här fallet runt ketoskoll?
Där är det ju just att i ketoskoll, som jag sa, så registrerar man ju provet för att få reda på den direkta åtgärden. Men den statistiken sparas ju också. Eller den datan. Och det är den datan som bygger statistiken för gården. Så i ketoskoll så blir det att man bygger sin egen statistik över gården, hur den ser ut. Och det är ju den här statistiken som vi och våra team kan hjälpa till att tyda. Som du sa förut, att det är lätt att samla data och statistik, men vad gör man med den när man väl har den? Och det är där vi vill stötta. Och vi bjuder gärna in gårdens befintliga rådgivare, alltså foderrådgivare, produktionsrådgivare, veterinärer, och stöttar dem också. Vi jobbar ju med det här mycket, så vi kan ju ha exempel från andra gårdar som använder ketoskoll till exempel i det här fallet. Och vad som har funkat där. Så det är ju liksom också en del i hela den här i ketoskoll egentligen, att man ska jobba förebyggande. Och som sagt så har det mycket med foder att göra oftast. Både sintidsutfodringen och den direkt efter kallning. Och egentligen den för alla mjölkkor, för det har ju mycket det här med hull att göra också, som kan påverka om de hamnar i ketos efter kallning och så.
Då är jag med. Jag tycker du sa det bra där, att det blir ju data och statistik av allting. Vilket ju såklart blir ett beslutsunderlag för när man ska titta på om man då har haft problem med ketosis så kan man ju då använda den här datan och statistiken som ett beslutsunderlag då. Och därigenom hitta förebyggande åtgärder som man dessutom väl antar kan mäta hur väl de föll ut.
Exakt.
Så det är ju ett väldigt bra sätt att få ett helhetsgrepp på näringsbalansen eller i besättningen.
Ja, men absolut. Jag har ju kundexempel liksom att de har provtagit efter de har bytt foderstat, ser att ketoserna går upp, ringer foderrådgivaren, de korrigerar fodergivan och sen så blev det bättre igen. Och det är just för att de följer upp direkt. Då kan man ju se och korrigera fort och kanske förhindra att andra saker hade kunnat ske. Liksom. Mm. Så det hann inte gå så långt utan man var ganska snabb på det i alla fall. Liksom.
Ja. Och då börjar jag förstå vad du menar med när du säger det att subklinisk ketos är 1500 kronor per fall.
Exakt.
Det måste vara en härlig känsla att mäta på ketos och känna att man har sparat 1500 kronor för ketos man hittar.
Ja, verkligen. Verkligen. Det är ju liksom alla pengar är ju värda. Liksom.
Ja, och framförallt så blir det ju så att med dels är det så att en sparad krona är ju värd mer än en tjänad och sen så är det ju så att alla kostnader de hamnar ju direkt på sista raden så att säga.
Exakt.
Så det är ju tråkigt. Jag känner att jag har faktiskt fått, jag brukar ju vara lite frågvis i de här avsnitten, men jag känner faktiskt att jag har fått ytterligare bra grepp omkring vad ketos är och hur man arbetar med ketoskoll och vad fördelarna är därigenom.
Vad bra.
Ja. Inget att tillägga spontant runt?
Jag tror att vi har fått med det mesta. Jo, jag ska säga det att vi har ju en kokonferens också. och där får man möjligheten att prata med oss och även andra experter. Vi har ju veterinärer och rådgivare som kommer dit. Några som ska föreläsa också. Så där vill man ju inte missa, tänker jag.
Nej, men det förstår jag. Det blir ju, det är också ett trevligt sätt att umgås med branschkollegor och så vidare. För det, även om man inte känner alla så sitter alla lite i samma båt och man har mycket att prata om.
Exakt. Ja, och där har man möjlighet att träffa alltså folk eller lantbrukare som använder våra produkter och även lantbrukare som inte gör det. Och prata liksom, ja, men hur kan man använda det på bästa sätt, hur använder de det? Det är ju också en jättebra källa till liksom, ja, information, tänker jag.
När är detta?
Det är 6-7 oktober i Linköping.
Det ser vi mycket fram emot.
Ja.
Anmäla sig gör man via vår hemsida.
Ja, exakt. Där kan man klicka sig vidare och hitta anmälan. På agrikan.se.
Kanon. Stort tack för idag, Amanda.
Tack
själv. Det var trevligt att sitta och snacka även om vi gör det dagligen. Så ja. Gör vi inte så ofta i poddstudion.
Nej, precis. Nej, jättetrevligt.
Tack och hej.
Tack.